Vi har ju alla varit med idag på en, under den här veckan som har gått, som har varit minst sagt tumultartad och som har varit chockande. Och jag skulle vilja i min predikan här kommentera det som hände i Örebro under veckan med de här fruktansvärda dödsskjutningarna som tydligen inte har inträffat i Sverige förut. Och vi kan ju inte bara låta det liksom passera obemärkt. Vi måste ju titta på det här. Har Bibeln något svar på det här? Det är tragiskt från början till slut. Det är tragiskt med gärningsmannen. Det är oerhört tragiskt med de som är drabbade. De som blev dödade. Och familjerna som lider. Det är oerhört tragiskt för de som arbetar i den här skolan. Vi har en bekant som var lärare och som var tillsammans med en annan lärare var instängd på ett rum och hörde skotten. Du kan tänka dig vilken fruktansvärd upplevelse. Och sen kom ju då alla kommentarer och alla funderingar och man försöker reda ut vad det är som har hänt egentligen. Man vet ju inte riktigt motivet fortfarande. Jag har inte hört något än i alla fall. Man kanske, annars är det ofta så att såna här gärningsmän brukar vara väldigt tydliga med att lämna efter sig vad det är de vill uppnå med sitt dåd. Istället så skriver en expert eller en psykolog, eller han skriver inte utan man kommenterar honom i Expressen. Och han säger så här att om gärningsmannen att han följer det typiska mönstret. Alltså en ensamvarg, en ung man som lever oerhört isolerat. Och vi känner igen det från andra dåd också, både i Europa och ifrån Amerika. Men det som gör mig så upprörd, kära vän, det är att man säger det följer det typiska mönstret. Här är vi inne som vanligt på och tassar ute i statistikträskmarken. Att vi kan bedöma en person utifrån en statistik och säga ja, det är så typiskt. Det tillhör den här kategorin, det tillhör de här numren. Vad då typiskt? Det är så typiskt det moderna samhället att förklara allt i statistik och kollektiv. Och så glömmer man individen. Och det tänkte jag tala om idag. Individens frälsning. För det är vårt uppdrag idag, i vår tid, i vår värld. Nu ska vi prata lite fysik. Ni som har gått igenom gymnasiet eller kanske läser på högre nivå. Ni vet att det finns två olika fysikskolor idag. Vi har den klassiska fysiken. Newton. Han, ni vet, som fick ett äpple i huvudet. Jag vet inte om han fick det, men det är ju den här klassiska bilden. Och så börjar han fundera, varför ramlar äpplet ner? Varför ramlar det inte upp? Och så funderar han på det här och lägger fram då den klassiska fysiken, hur man räknar ut. Ja, just det. Har vi lite fysik där också, ja. Det fixar Daniel. Hur man räknar ut allt ifrån hur ett äpple faller till hur stora planeter och stjärnor och galaxer rör sig. Men på 30-talet så sker en plötslig skiftning. Därför att Newton han kom ju på det här med relativitetsteorin. Och då vet jag att det kan finnas någon expert som säger du ska säga den särskilda relativitetsteorin. Det tror jag inte spelar så mycket roll för om det är den allmänna eller särskilda för oss som är här idag. Och med hans beräkningar så upptäckte man en helt ny värld, en helt ny fysik. Och det kallas för kvantfysiken. Och i den här fysiken, alltså, ni känner till de här de allra minsta byggstenarna som vi vet om, atomerna, va, som vi brukar prata om. Och i atomerna så finns det protoner, neutroner och elektroner. Och då upptäcker man en sak till, att det finns ännu mindre partiklar. Och den brukar man kalla för kvarkar. Kunde man inte hitta ett bättre ord? Kvark, kvark, kvark. De här partiklarna, den här världen, den är helgalen. Den är så knäpp så att de förstår inte riktigt hur allt det här funkar, men det funkar. Och man har till och med en ekvation som beskriver kvantfysiken, visst är det så? Och så har man en annan ekvation som är Newtons uträkning. Och så har man skrivit ett likhetstecken. Grejen är bara att de går inte ihop. Man kan inte förklara med kvantfysik hur den fysiska världen funkar, eller tvärtom. Jag ska tala om hur knäpp kvarkarna och kvantfysiken är. Den är så knäpp så de säger så här, att det kan bero på den som betraktar de här små partiklarna, hur partiklarna uppför sig. Jag vet inte om du hängde med där. Alltså i Newtons värld så är allting förutsägbart. Och vi vet att det kommer bli så här. I kvarkvärlden eller i kvantfysiken så är det ingen som riktigt vet. Det är lite mystiskt. Och ändå fungerar tillvaron. Och så är det också med oss människor. Med stora statistiska apparater så kan vi förklara att 40% av Fagerstads invånare kommer att köpa bananer idag. Jag vet inte. Men det finns såna här tydliga mönster man ser hur vi beter oss. Och det är lite skrämmande ibland hur förutsägbara vi är. Hur vi beter oss, vad vi köper för bilar, vad vi röstar på. Men problemet är när man kommer ner på kvarknivå, om vi säger så. När vi kommer ner på individnivå, då funkar inte statistik. Utan då måste jag fråga dig, vad tycker du om det här? Och då kan jag möta en väldigt komplext svar. Det kan finnas bottnar av historia och erfarenheter. Och jag tycker det här stämmer ju inte alls med statistiken. Och här har vi misslyckats, tycker jag. Både som kyrka och som samhälle. Vi har lyckats tappa bort individen. Den enskilda människan. Att titta, att lyssna och beröra. Det var man väldigt duktig på i de här klassiska väckelserna. Då var det alltid individen det var frågan om. Man sa, du behöver bli frälst. Och man gick i bänkarna och fiskade. Har ni hört talas om det? Jag ska inte göra det idag, så du behöver inte vara orolig. Det kanske man skulle göra. Men man gick till folk och frågade, hur har du det med Jesus? Frågar man. Man är nere på kvantfysiken. Va? Nu är det inte fråga om vi kan ha något system här, något kollektivt system där vi kan nå så många som möjligt och få bästa resultat. Nej, det är på enskild nivå. Och nu ska vi läsa några ord av Jesus där han berättar precis det här om individuell frälsning. Och jag läser ifrån Lukas evangeliet, det 15 kapitlet, verserna 1-10. Jag tror att det kommer att komma upp här. Lukas kapitel 15, verserna 1-10. Och då läser jag. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Bara där spricker våran bild, va? Oh, Jesus, det måste man vara långt bort om man är en syndare. Det spricker direkt. De höll sig nära honom för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärde kritiserade honom ständigt och sa: den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättar han den här liknelsen för dem. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Eller om en kvinna som har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon finner det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt säger jag er, det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Nu skulle vi kunna behöva förklara lite saker här med kvinnan som söker efter det 100:e myntet. Det finns en teori om att det kanske var en bröllopsgåva. Och det var mynt i någon dyrbar metall. Och det var väldigt viktigt att hitta det här. Men det är inte det som är poängen idag. Om du tänkte på vad vi sa här, så står det att herden lämnar de 99 tryggt hemma i fårhuset. Nej. Det står att han lämnar dem i öknen, vildmarken. Ni har varandra, ni är trygga. Nu går jag leta efter det enda fåret som är borta. Han hade ju kunnat sagt, äsch, lite svinn får man räkna med. Va? Det gjorde han inte. Utan här förklarar Jesus hur viktigt det är att hitta individen. Det fåret som hade försvunnit och myntet som var borta. Och den här kvinnan, hon vände upp och ner på huset för att hitta det här enda myntet. Hon hade kunnat sagt också, jag har ju 99 kvar. Nej. Och det här är en bild på hur fadern söker oss en och en. Faktiskt. Och så den här, på samma sätt säger jag er, det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Märkte du i början här hur texten börjar? Alla tullindrivare och syndare var där. Tulltjänstemän, som vi säger idag. De jobbade i samarbete med den romerska ockupationsmakten. De betraktades inte som fullvärdiga medlemmar i synagogan eller i det här religiösa samhället som var på den här tiden. Och syndare, ja, det var alla möjliga sorter som hade drivit iväg bort från hur man skulle leva. Och så hade vi de skriftlärda och fariseerna, de som kunde Bibeln, den sin tids Bibel, det var Gamla testamentet, och som ständigt kritiserar honom, står det. Tullindrivarna och, eller tulltjänstemännen och syndarna, de tillhörde inte det trygga kollektivet. De tillhörde inte den här gruppen som man kanske kunde föra statistik över hur många dadlar man äter per familj. Utan de tillhörde, de var utanför. De var utfrusna ifrån det religiösa etablissemanget. Man kanske skulle kunna säga så här att fariseerna och saduceerna och de som tyckte att de, ja men vi tillhör ju den rätta gruppen. De skulle ju kunna kanske ha sagt, ja det är så typiskt tulltjänstemän. Det är så typiskt såna här som är syndare. Som säljer sina kroppar. Det är så typiskt såna. Men Jesus, han såg de här människorna. Och han såg dem inte som grupp. Men så tänker vi ju gärna idag. Vi ska se hur når vi den här gruppen? Hur når vi den här gruppen? Hur når vi ungdomarna? Hur når vi de äldre? Vi tänker hela tiden i grupp, eller hur? Och det är inget fel i sig. Det kan vara bra att vi behöver möta ett behov hos ungdomarna. Vi behöver möta ett behov hos de äldre. Och det är bra att kolla efter. Vad finns det för frågor? Men Jesus såg aldrig människan på det sättet. Han såg alltid värdefulla själar, får som var vilsna. Och han ville föra dem tillbaka till fadershuset. Och när Jesus kallar människor i evangelierna så gör han det individuellt. Vad jag kan se så sker det hela tiden. Jesus kommer till tulltjänstemannen en dag som sitter där. Räknar sina pengar kanske. Och som kanske många gånger hade mött den här lärjungen Petrus. Och hade dragit stor skatt från hans fångst. Som han hade fångat ute på Genesarets sjön. Plötsligt kommer Jesus till den här tulltjänstemannen Matteus. Eller Mattias eller Mattan. Eller vad vi kallar honom. Och så säger han. Följ mig. Säger han. Han delar inte ut ett programblad och säger. Ja, vi håller på att starta en gemenskap här och vi undrar om du är intresserad att vara med. När han kommer till honom personligen och säger, följ mig. Och det händer gång på gång. Och jag tror också att det händer de här kvinnorna som följde dem. Jag ser inget uttalat, följ mig, uttalat på det sättet. Men jag är övertygad om, och jag får det intrycket, att de också har ett personligt tilltal. Från Jesus. Och de beskrivs med sina egenskaper. Och de nämns vid namn. Annars skulle väl bara eliten nämnas. Vilka var det? Det var Johannes, Jakob och Petrus. De som var med på förklaringsberget, vet ni. Det finns vissa som uttalar sig i evangelierna. Vissa är anonyma. Men alla är kallade en och en. Jesus kallar dem. Vid namn, personligen, att de ska följa honom. Jesus såg alltid individen. Och det som är så fascinerande det är att kanske ta det här när han tar sig an barn. Har du tänkt på det? Vi brukar praktisera det han gjorde. Vi brukar bära fram våra småttingar och så välsignar vi dem. Ja. Äsch, ungar, ni vet väl hur de är. Det var så de sa lärjungarna när mammorna och papporna kom med sina små barn och de ville att Jesus skulle välsigna dem. Ja, men ungar, ni vet hur de är. Nej, kom, låt dem komma, säger han. Så tog han dem upp i famn. Tror ni han hade 10 stycken i sin famn samtidigt? Ja. Antagligen så tog han upp dem en och en. Så välsignade han dem. En och en. Han såg varje barn. Jag vet inte hur man såg. Vi tror att vi vet hur man såg på kvinnor på den här tiden. De hade en annan status. Och kanske sa man likadant där. Fruntimmer, ni vet. Vi hör lite om det i evangelierna. Asch, de kommer och berättar om uppståndelsen. Nej, vad är det för snack? Men den andra gruppen är lika duktig på det också. Karar. Ja. Eller hur? Så där håller vi på. Men Jesus, han kallar. Han har inga svepande beskrivningar över grupper. Han kör inte med någon statistik. Utan han går och kallar en och en. Och det gör han än idag. Han kommer till dig personligen och frågar. Vill du följa mig? Och till och med när Petrus hade dabbat sig och förnekat Jesus, precis som Jesus hade förutsagt, så efter uppståndelsen på morgonen där, när de är ute och fiskar, så ser Petrus Jesus stå på stranden, förstår att det är han. Han simmar in. Och han vet inte hur han ska bete sig, för han har betett sig så illa. Och då tar Jesus honom. Och vad jag förstår så tar han honom lite på sidan. Och så frågar han honom tre gånger. Petrus, Simon Petrus, älskar du mig? Ja? Du kan ställa dig i den där kön, där alla svikar och sånt som får komma. Så ska jag dela ut lite förlåtelse. Det vore ju praktiskt, eller hur? När han frågar personligen. Simon Petrus, sätt in ditt eget namn där. Älskar du mig? Det är den stora frågan. Det är inte hur religiös du är. Det är inte hur mycket kollekt du har gett. Det är inte hur ofta i kyrkan du har gått. Det han frågar är. Vill du följa mig? Älskar du mig? That's it. Jag tror inte att samhället kan rädda individen. Vi gör våra försök. Och jag tycker det är jättebra med sociala insatser och system där vi försöker hjälpa människor som har det svårt. Men jag tror inte att kollektivet kan rädda den enskilde. För då blandar vi ihop Newton och kvantfysik. Att föra statistik, det går bra. Men på det personliga planet så blir det helt annorlunda. Och det står också i Guds lag, de 10 budorden. Vad står det där? Älska din nästa. Det står i Guds lag. Och Jesus, det kommer fram en lärd man och säger, vilka är de 2 största buden? Och han säger, dessa bud, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela ditt förstånd och så vidare. Och ett som är snarlikt, säger han, älska din nästa som dig själv. Nu är vi nere på individnivå igen, eller hur? Puff, samlar vi där igen. Tack gode Gud. Det är där vi ska vara. Det är där vi räddar människor. Det är den personliga kontakten. Det är individ för individ. Det är så han arbetar. Jesus, han kallar alltid individuellt. Man brukar tala om hur många haft en skräddarsydd klädsel, outfit. Ingen har haft det. Har ingen haft det? Inte jag heller. Det är för att idag finns det konfektionskläder, eller så det kallas. Man klär upp kläder i olika snitt, olika former, men det finns en standardmall. Och så kan man se då att Paul, han tarvar nog XL. Vad blir det? 40, 52, 53. Ja, då kan jag gå till dressman och säga jag ska ha en kavaj ungefär i 53 XL. Ja visst, det har vi här. Men förr i tiden, då gick man till skräddaren eller till en syatelier och säger, kan du fixa till så den här sitter bra? Och då sätter de igång. Då börjar de ta in lite på midjan. Eller så kanske de behöver lägga ut lite. För man har ätit lite för gott. Eller som min saliga mor brukar säga. Man har blivit lite rund om kinderna. Snällt sagt. Eller någonting. Och så fixade. Fick man vänta någon vecka eller två. Så fick man det. Och det satt. Perfekt. Jo, jag har haft en sån kostym. Nu kom jag på det. Och den var fantastisk. Det var när jag började köra buss för Swebus. På den tiden då, så var det så. Ja, nu kommer skräddan här. Eller nu kommer det någon här och ska ta dina mått sen. Så höll man in magen så här. Nej, jag vet inte. Det var den satt som ett smäck. Jag har aldrig haft en vackrare kostym. Den satt perfekt. Den var underbar. Tyvärr så fick man ju lov att lämna tillbaka det då när man var klar. Inte vet jag vem som skulle passa i den, men så är det. Så är det med frälsningen. Den är individanpassad. Den är skräddarsydd för dig. Den passar din personlighet. Den passar ditt sätt att uttrycka sig. Gud vet vad du har för sätt att uttrycka dig, ditt temperament, allting. Han vet precis det. Och han skräddarsyr frälsningen så den passar för dig precis. Så du behöver inte ta på dig Paul Grönbergs frälsning. Eller någon annan som du tycker den där verkar väldigt from. Eller väldigt andlig och religiös. Utan Gudan har en personlig skräddarsydd frälsning. Precis för dig. Han vet precis vem du är, hur du har det, hur du tänker, hur du vill. Och varför gör han det? Jo, för att han älskar dig och för att han har skapat dig sån. Det är därför. Han kör inte med konfektionskläder. Åh, ska vi se här vad vi har. Är du en Excel eller? Ja. Nej. Han tittar på dig individuellt. Titta på din personlighet, din bakgrund, din stil. Och vet du, han tilltalar dig mycket personligt. Han tilltalar dig så på ett sånt sätt så det känns bekant. Den där rösten känner jag igen. Det finns ett sånt exempel i Samuels böckerna där Samuel ska bli kallad till profet en natt och han ligger och sover. Så hör han nu Eli ropar på honom. Samuel, Samuel. Och han går upp. Och jag sa Eli, vad är det? Vad kan jag hjälpa dig med? Och Eli säger, nej men jag har inte ropat på dig. Det händer två gånger till. Och då förstår Eli, ja, men du Samuel, nästa gång du hör det så ska du säga, Herre din tjänare lyssnar. Alltså rösten var så bekant så han trodde det var morfar. Eller nej, men hans gamla mentor, Eli. Så personlig är Gud. Han kommer inte komma på ett främmande sätt. Utan han kommer att tala till dig på ett sånt sätt så du tycker, jo men det, den där rösten känner jag igen. För han har ju följt med dig hela livet. Han vet ju precis, han ville ditt liv. Så det blir personligt tilltal. Och Jesus, han ser din situation idag. Och han är inte rädd för dina frågor, ska jag tala om också. Han är inte rädd för dina tvivel heller. Han blir inte chockad över vad du tänker. Han skräms inte heller av det som är annorlunda och udda. Ni vet ju, man ska passa in. Eller hur? Man ska knö in sig i formen som man passar. Det gör inte alla. Vad gör vi med dem då? Jag tycker en jättefin tradition de har i England att de har de här exceptionella människorna. Lite udda. Ofta väldigt lärda. Men man låter dem hållas. De sitter ofta på i Cambridge och Oxford. Det speciella. Men man vet att de besitter någonting fantastiskt. Tänk om vi kunde se på så på varandra och inte hålla på att dela ut en massa bokstäver åt höger och vänster. Det kan vara till hjälp till en viss del. Men vi måste se individen. Vem är människan? Se, lyssna, beröra. Det måste vi göra. För så gör Gud. Och det här är lite faran idag. Att det finns människor som inte följer gruppen. Som har lite egna idéer. Lite farliga idéer, ska jag vilja säga. Och vad händer då när ingen lyssnar på dem? När ingen vill ta frågorna? Utan man bara stöter undan dem. De tystnar. Och då är det farligt. Och så ansluter man sig till destruktiva bloggar, video, vad heter det, YouTube-kanaler, till sekter, till rörelse. Och så fylls man av destruktiva tankar. För vi har tappat individen och säger det så, följer så typiskt mönstret. Det får inte hända igen. Vi måste se individen. Rädda individen. Fanns det inte en sån missionsorganisation inom både baptisterna eller i Örebro-missionen? Individuell mission, heter det inte så? Va? Individuell människohjälp. Vad bra! Jag kommer ihåg det kom såna brev ibland till det gamla baptistkapellet i Långshyttan. Individuell människohjälp. Yes, då är vi på rätt spår. För ser vi individen, då kan vi hjälpa jättemånga. Det är det som är så märkligt. Ja, men vi kan inte lägga all energi på en enda person. Nej. Men blir en enda person hjälpt, så blir det som en kedjereaktion när man klyver atomerna. Man klyver en atom i en instabil uranmassa. Nu får ni rätta mig här om jag har fel. Då blir det en kedjereaktion och plötsligt utvecklas en enorm energi. Käre Gud, underbart. Så vi kanske ska försöka ha blicken på Gud. Och så sänker vi blicken och så kommer någon i vårt blickfång. Och så går vi och betjänar. Va? Och så händer undret. Vi är som församling kallade att en och en nå vår nästa. Vår granne, vår skolkamrat, familjemedlem eller någon kanske helt okänd. Möt personen. Möt inte människan som ett kollektivt frälsningsobjekt. Förstår du? Är du med? Se individen. För Gud frälser individuellt. Möt din nästa som en person. Som Jesus gjorde. Lyssna. Ställ frågor. Och kanske berätta eller vittna sig i våra sammanhang. Om din väg. Om dina erfarenheter. Jag lyssnade på förra söndagens gudstjänst lite grann på Assuntas berättelse. Hon sa att det är viktigt att vi vittnar om vad vi varit med om. För det kan hjälpa någon annan. Det är ju mitt i prick. Så kan vi hjälpa varandra. Gud frälsar. En och en. Individuellt. Jag ska citera en gammal sång nu. En sån här sång som man brukade sjunga när man sände ut evangelister och pastorer och missionärer. Nu ska jag vilja ge den till dig. Tänk vilken underbar nåd av Gud. Att du får vara hans sändebud. Och till en döende värld gå. För att hans kärlek säde så. Gå. Gå, såningsman, gå. Eller som vi hade i våra gamla segertoner. Vi sjöng först om såningsman och sen sjöng vi skördeman. Man ville väl pressa in allt som gick där. Gå, gå, skördeman, gå. Gå såningsman ut att den ädla säden så. Gå, gå, såningsman.